Du lyssnar på Dom meddelas redan i natt av Dag Örlund, uppläst av mig, Anna-Maria Kjell. Den här boken tillägnas alla de brottsoffer som aldrig fick någon upprättelse, eftersom gärningsmannen gick fri från straff. Onsdag 15 april. Susanne Eriks knackade irriterat med pennan i bordet och tog en klunk kaffe. Men vad? Hon gjorde en grimas när hon kände smaken och ställde ner muggen med en smäll. Förmodligen hade vaktmästaren inte gjort rent kaffeautomaten på ett bra tag. Hon var domare i hovrätten, hade en hög position i samhället och tvingades ändå dricka vidrigt kaffe. Ännu ett tecken på ett samhälle i fritt fall. Ingen tog sitt ansvar. Hon borde döda honom. Verkligen. Dagen hade börjat illa och såg inte ut att bli bättre. Hon hade vaknat tidigt av att Mats försökte stoppa in en hand i hennes trosor. Övervägt att ge honom ett knä i skrevet, men behärskat sig. Låtsat smuttra i sömnen och vänt sig om på sidan och somnat om. Hur kunde denna sorgliga ursäkt till man ens inbilla sig att hon skulle vilja ha en intim morgon med honom? Sex med Mats var något hon ibland tog till i desperation. En dålig ersättning för en härlig stund med någon som verkligen kunde sina saker. Inget annat. En stund senare hade hon väckts av högljudda röster. Hon hade tagit på sig en morgonrock och skyndat ut i köket för att se Anton och Ebba stirra ilsket på varandra.
Slubbo, kan du vara själv?
Nej.
Jo, det var du som började. Fuck you!
Susanne stormade fram till sonen och tog honom hårt i örat.
Aj, släpp!
Så där säger du inte till din syster, eller till någon annan, förstått?
Mats stod någon meter bort och slog uppgivet ut med händerna.
Men för sjuttsingen, ungar!
Susanne gav honom ett ilsket ögonkast.
Är det allt du har att säga när dina barn uppför sig så här? Bryr du dig inte om deras språk eller hur de uppför sig?
Ja, men våra barn menar du väl?
Ja, tyvärr. Varför? Sonen tittade på henne med tårfyllda ögon.
Det var hon som började faktiskt. Hon slängde blåbärssylt på mig. Titta på min jamas, så ser du själv.
Jamas.
Susanne blundade hårt. Anton var 12 år och kunde inte ens prata ordentligt. Han var dessutom närsynt och fet. Och hon hade goda skäl att tro att han hade fått alla sina mentala gener från fadern. Pojken var sannolikt bortom räddning.
Ebba då?
Hon hade tyckt mycket om flickan ända sedan hon föddes. Under det senaste året hade hon kalkylerat med att Ebba skulle följa med henne den dag hon flydde landet. Kanske till Karibien eller Sydamerika. För att leva ett behagligt liv på behörigt avstånd från Mats, Anton och alla andra idioter i Sverige. Långt borta från de lågbegåvade och de horder av blattar som höll på att ta över och förstöra landet i en rasande fart. Nu började Susanne tvivla en aning. Ebbas betyg hade tidigare varit bra, men började bli medelmåttiga. Och visst var flickan en bra ryttare, men hon var inte bäst. Och vad var det då för mening med den dyra hobbyn? Hon hade utgått ifrån att dottern hade fått alla viktiga gener från henne. Att Ebba var begåvad skulle bli lika framgångsrik som Susanne och därmed en direkt förlängning av henne. Men kanske hade hon haft fel. Känslan gnagde i henne. Kanske var det lika bra att lämna även Ebba kvar. Det vore mer praktiskt att åka ensam. Hon skulle vara mer flexibel. Värt att fundera över. Susanne hade med några beska ord sagt till Mats att få fart på barnen. Därefter hade hon gjort sig i ordning, tagit sin portfölj och börjat gå mot hovrätten utan att ge någon av dem en kram eller ett avskedsord. Under promenaden studerade hon med växande avsky människor hon mötte. De flesta var illa klädda och allt för många stirrade på sina mobilskärmar, vilket ledde till att de gick in i varandra utan att be om.